Работаем. Температура плюс 50.
Vi arbetar. Det är över 50 grader varmt. Precis så som vi vill ha det.
Все как мы любим.
Wagner-ledaren Yevgeny Prigozhin står framför ett vidsträckt brungrönt landskap. Det ser ut som en stepp med en bergsplatå i horisonten.
Делает Россию еще более великой на всех континентах. Африку еще более свободной.
Vi gör Ryssland mäktigare på alla kontinenter och vi gör Afrika friare. Vi skapar rättvisa och lycka för det afrikanska folket, säger chefen för den ryska privatarmén och lyfter upp ett automatvapen i famnen.
Справедливость и счастье для африканских народов.
Ingen vet om Prigozhin verkligen var i Afrika i videon som publicerades nu i slutet på augusti. Men en sak vet vi. Det är där Wagner är. De senaste åren har flera tusen ryska legosoldater varit inblandade i oroligheter i Mali, Centralafrikanska republiken, Mosambik och Libyen. Och fler ska det bli, enligt Prigozhin. Vi rekryterar för att genomföra våra uppgifter så som vi lovat, sa Wagner-ledaren i videon. Men några dagar senare publiceras en annan video av en flygkrasch.
Около фермы. Горим.
Jag heter Lotten Collin. Välkommen till Konflikt.
Как? Что было?
Ну как? Вот я подхожу к дому.
Jag trodde först att det var åska. Det hördes en explosion, säger en man som såg privatflygplanet störta mot marken mellan Sankt Petersburg och Moskva på kvällen den 23 augusti. Strax därefter meddelade det ryska luftfartsverket att 10 personer dog i kraschen. Bland dem Wagner-ledaren Yevgeny Prigozhin och privatarméns militära chef Dmitrij Utkin. Och Johanna Melén, radions tidigare Rysslands korrespondent, vad tänkte du när du hörde om den här flygkraschen?
Den första tanken var väl att även om det var en väldigt dramatisk nyhet, att det kanske inte var helt oväntat att det här trots allt var hämnden efter Yevgeny Prigozhins upprorsmarsch mot Moskva i somras, som ju visserligen inte var riktad mot Vladimir Putin själv utan mot den ryska försvarsledningen, men det slog ju ändå hårt mot Vladimir Putins auktoritet i Ryssland att något sånt här alls kunde inträffa i hans land. Sen uttalade sig Putin själv om händelsen något dygn senare.
Они начали уже предварительное расследование этого происшествия.
Sa att det här ska utredas noga, även om vi förmodligen aldrig kommer få ett fullt svar om vad som faktiskt har hänt, vem som ligger bakom den här Prigozhins död och flygkraschen.
Prigozhina jag знал очень давно.
Men Vladimir Putin, han pratade också om Prigozhin själv och om sin egen långa vänskap med honom som sträcker sig ända tillbaka från början av 90-talet. Han sa att Prigozhin har begått många misstag, men att han också har gjort och uträttat mycket bra både i Ryssland och utomlands också. Putin, han har gjort saker som jag har bett honom att göra, inte minst de senaste månaderna.
Для общего дела, как вот в эти последние месяцы.
För fram tills den här upprorsmarschen i somras så får man väl ändå liksom säga att Wagner och Prigozhin varit Putins hantlangare, eller hur?
Ja, nej, men även om man länge har förnekat någon koppling till legosoldaterna i Wagner så är det numera välkänt att Wagnergruppen skapades med Kremls goda minne och då i samband med händelserna Krimannekteringen 2014 och det krig som började då i östra Ukraina. Och sedan dess så har Wagner-soldaterna varit aktiva i de flesta konflikthärdar där Ryssland har haft starka intressen i Ukraina, i Syrien och inte minst i Afrika.
Afrika, ja. Det är ju dit vi ska i dagens konflikt. Och vi ska återkomma till den här frågan om vad som kan ske nu med Wagners och Rysslands intressen efter Prigozjins då förmodade död. Men vi börjar med vad Wagners roll varit hittills i Afrika. Konflikts Ulrika Bergqvist ringde upp forskaren Ladd Servat.
We started picking up on Wagner operating in the Central African Republic and sort of these links with Prigozhin businesses and things, some security services.
De allra första rapporterna om ryska legosoldater började dyka upp kring 2017, säger forskaren Ladd Servat, vittnesmål om vita militära instruktörer i bland annat Centralafrikanska republiken.
So talking about white military trainers, which in an area like Central African Republic sort of draws unique attention.
Ladd Servat är Afrika-ansvarig vid organisationen ACLED som följer hur olika konflikter i världen utvecklas över tid. Och de senaste åren har han fokuserat allt mer på den ryska Wagner-gruppens växande inflytande i Afrika. Till en början var Wagner-gruppen ett säkerhetsbolag bland andra med begränsade uppdrag där bolaget till exempel stöttade olika stridande grupperingar i Libyen.
One of the clear shifts, you know, just from the early engagements was kind of as Wagner shifted from kind of carrying out really specific missions in places like Libya to more widespread military engagement.
Med tiden har man tagit det där ett steg längre, framförallt i Centralafrikanska republiken, där Wagnergruppen och Ryssland nu har ett omfattande militärt samarbete med regeringen. Landet som ligger mitt på den afrikanska kontinenten har länge skakats av inbördeskrig och rebellgrupper utmanar den sittande regeringen.
The president of the Central African Republic has been trying to regain control of his country by leaning on an unlikely ally, a Kremlin-backed private military contractor known as Wagner.
Först förnekade Ryssland all militär inblandning i landet, men idag har Centralafrikanska republiken bilaterala kontrakt där Ryssland ger militärt stöd och vapen i utbyte mot bland annat kontrakt på mineralfyndigheter som uran, guld och diamanter. Flera forskningsrapporter beskriver Centralafrikanska republiken som en stat som tagits över helt av ryska intressen. Presidentens närmaste rådgivare är en rysk tidigare underrättelseagent och Wagnergruppen har garanterat regeringens säkerhet. De 2000 ryska elitsoldaterna har hjälpt regeringen att krossa upproren, men konflikterna har trots det fortsatt och spilt över i attacker mot civila, säger Ladd Servat.
After this there's been sort of a really high level of civilian targeting and that's been really concerning because the civilian targeting and attacks, abductions, even looting from civilians has kind of continued at really high levels even after the armed groups are suppressed.
Och övergrepp rapporteras inte enbart i samband med rebelluppror utan också i områden med guld och diamanter.
I traveled there a number of times and in fact we're carrying out some investigation on the activities and one of my colleagues was even kidnapped.
Den kamerunske grävjournalisten Bisong Etahoben har följt Wagnergruppens framfart i Centralafrikanska republiken. De ryska kontraktsoldaterna beter sig samvetslöst, säger han.
And the Wagner people are so ruthless.
Etahobens intresse för elitstyrkan startade när en kollega som utredde en massaker på civila i en by plötsligt själv kidnappades.
And that was one of the first mass killings and we decided to try to investigate and find out what was actually going on.
Det fanns uppgifter om att Wagnergruppen befann sig i området och rekryterade lokala rebeller och det var det reporterkollegan ville gå till botten med. Han släpptes till sist mot en lösensumma. Men allt färre vågar nu vittna om det som händer och polisen har fortfarande inte utrett Wagnergruppens kopplingar till den här massaken och kidnappningen, ser Bisong Etahope. En sak blev i alla fall tydlig i och med den här händelsen. De som styr är inte längre de lokala myndigheterna, utan ryssarna, menar Bisong Etahoben.
Everything revolves around the Russians. And if something happens, you go to the police, they hardly really take any action. Because it would appear the whole place now is controlled by the Russians.
Wagnergruppens största styrka i Afrika är alltså just nu den i Centralafrikanska republiken. Men Ryssland har, som vi hört, engagerat sig politiskt och militärt på flera håll i Afrika. Ryska elitstyrkor har setts i länder som Madagaskar, varit aktiva i Sudan och engagerat sig militärt i Libyen, Mosambik och Mali.
Vive l'unité africaine!
Vive l'unité africaine!
Ryssland och Wagnergruppen har två kort att spela ut, och det har de visat upp fullt ut i Afrika. De har dels legosoldaterna som finns på marken med vapen i hand, men i bakgrunden för att bereda väg finns också den ryska trollfabriken, propaganda. Så här har det sett ut på Wagners sociala konton den senaste tiden. Klipp från olika delar av Afrika där demonstranter hyllar den ryska legostyrkan.
Här är en grupp människor i Burkina Faso med en man som står och talar.
Sveriges Radios tidigare Rysslands korrespondent Johanna Milén berättar.
Ja, vi hör här hur mannen ropar leve Wagner, gruppen som får västvärlden och Europa att darra, också upprepar människorna hans ord, och man viftar då dels med landets egen flagga men också med ryska flaggor.
Och det finns fler klipp som det här från Ghana som handlar om kuppen i Niger nyligen. Ljudet som skrålar från högtalare där är den ryska nationalsången.
Ja, men det här är ett klipp från den 14 augusti där det står då under att i Ghana i Västafrika så hölls ett möte mot en möjlig intervention i Niger. Och lokala invånare, skriver man, stödde vänskapen med Ryssland, Niger, Mali, Burkina Faso i sitt motstånd mot interventionen. Och så kan man se då hur man viftar med ryska flaggor och också höra då hur den ryska nationalsången spelas.
Och det här parallella spelet på marken och i sociala medier, det har bland annat dokumenterats i samband med att militärjuntan tog makten just i Mali.
I Mali så var ju den juntan som kom utbildad i Ryssland. Och flera av dem som sedan fick ledande ställningar i Mali var ju utbildade i Ryssland ganska nyligen och kom hem ifrån Ryssland och genomförde kuppen.
Diplomaten Carl Michael Gräns har varit ambassadör i Nigeria och har ett särskilt intresse för Västafrika. Han pratar själv ryska och har nyligen skrivit en rapport om Rysslands agerande i Västafrika för Totalförsvarets forskningsinstitut.
Samtidigt som ju då Wagnergruppen förhandlar med juntan i det här fallet i Mali om att gå in, så var det ju kampanjer på sociala medier väldigt tydligt. Och de kunde ju också spåras till medieimperier i Ryssland. Desinformation, men också ett positivt narrativ kring Ryssland, så att säga. Att vi vill bara att ni ska bli självständiga på riktigt från Frankrike. Och det faller ju i god jord då hos vissa grupper.
Att Ryssland riktar in sig på länder som just Mali och Centralafrikanska republiken, det är ingen slump, menar Carl Michael Gräns.
Det finns ett slags ryskt modus operandi här. Traditionellt sett så är det naturligtvis att Ryssland har diplomatiska kontakter med många stora viktiga länder, Egypten och Sydafrika och så vidare, stora industriländer. Men på senare år så har Ryssland visat ett större intresse för Central- och Västafrika. Så att man riktar in sig på sköra stater med svaga statliga och demokratiska institutioner.
Och utvecklingen i Afrika nu påminner diplomaten Carl Michael Gräns om en annan tid i historien.
Afrika har ju blivit en arena för den här kampen. som ju påminner lite grann om kalla kriget och Sovjet, va? Då Afrika också var en arena, man tillhörde antingen Warszawapakten eller, och fick pengar eller stöd därifrån, eller liksom väst och NATO. Så att vi börjar komma tillbaka till det där lite grann.
Det här nygamla intresset för Afrika har fler än ett mål. Ekonomiska, men också politiska.
Att utöka liksom den här vänkretsen. Få vänner i Afrika. Ryssland har ju inte så många, i alla fall inte i västvärlden.
Och president Putin, han verkar hålla hårt i banden till Afrika. I slutet av sommaren bjöd han in till stort Afrikamöte i Sankt Petersburg och utlovade bland annat gratis spannmål.
Предоставить Буркина Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, Центральноафриканской республике, Эритрее.
Den där vänskapstaktiken, den har gett utdelning tidigare. När FNs generalförsamling höll omröstning om kriget i Ukraina så valde flera afrikanska länder att avstå från att fördöma Ryssland. Bland annat just de länder där Wagnergruppen och Ryssland haft starkt inflytande. Som Centralafrikanska republiken, Sudan, Mozambik och Mali.
Det hoppas man säkert på från rysk sida. Att utöka liksom den här vänkretsen.
Vänskapsband som knyts i Afrika. Och ett nytt stormaktsspel där Wagner varit en bricka i Rysslands försök att utöka sitt inflytande på kontinenten. Men Johanna Melén, när man lyssnar på vad Wagner gjort i Centralafrikanska republiken och andra länder i Afrika, så undrar man ju hur mycket som faktiskt görs på uppdrag av Moskva. Alltså hur fria är Wagner att agera på egen hand?
Ja, men från början så skapades ju Wagner för att agera i ryska intressen, men utan att det såg ut som om det var Ryssland som gjorde det, till exempel i östra Ukraina i kriget där som startade 2014, och där Ryssland sa att man inte hade någonting med det att göra. Men i själva verket så hade man det via bland annat Wagner-soldater. Eller i Syrien där man sa att Ryssland kommer inte gå in med några marktrupper för att riskera ryska soldaters liv. Utan det arbetet fick istället Wagner-soldater göra. Mm. Och på samma sätt så har man agerat också i Afrika där Wagner-soldaterna lite grovt sagt har fått göra det smutsiga jobbet som Ryssland egentligen inte vill sätta sitt namn bakom. Men det där ändrades ju med det fullskaliga kriget mot Ukraina, där Wagnergruppen och deras soldater fick en allt mer framträdande roll, och med tiden började också lyftas fram officiellt och hyllas officiellt fram till den här upprorsmarschen då i somras. Så frågan nu är ju vad som kommer hända med Wagners legosoldater efter Yevgeni Prigozjins förmodade död. Mm. Och jag ringde upp den grävande ryske journalisten Ilja Rajdestvensky, som länge följt Wagner och inte minst deras förehavanden i Afrika.
Давайте сразу оговоримся, мы не знаем, действительно ли Евгений Пригожин мёртв.
Först vill Ilja Rajdestvensky på länk från Litauen lägga in en brasklapp.
Никогда нельзя исключать, что всё это не знаю, мистификация, что
всё. Vi vet faktiskt inte, säger han, helt säkert om Евгений Пригожин verkligen är död. Prigozjin, säger Ilja Rajdestvensky, gillar eller gillade att skapa mystik kring sin egen person, bland annat genom att använda sig av dubbelgångare. Det har Ilja Rajdestvensky själv skrivit om. Som undersökande journalist vid grävnätverket Center Dossier har han följt Wagner och Yevgeni Prigozjin länge. Men är det så att Wagnergruppens ledare är död, då har han lämnat efter sig en stor grupp mycket vilsna legosoldater, bland annat i afrikanska länder som Centralafrikanska republiken och i Mali. Den vilsenheten har de befunnit sig i de senaste två månaderna sedan den avbrutna marschen mot Moskva, det som i Ryssland brukar kallas för Prigozjins myteri. Men, säger Lera Zdestvenski, det finns en arbetsgivare som gärna träder in i Yevgeni Prigozjins ställe.
Det ryska försvarsministeriet.
Minobarone всегда было очень недовольна, что у Евгения Пригожина и у его наемников такая важная роль в самых разных процессах.
По försvarsministeriet har det länge funnits ett mycket stort missnöje med den framträdande roll som Prigozjin och hans legosoldater skaffat sig i Ukraina, i Syrien, i Afrika. Därför, säger Ilja Rajesvenski, bjöds Wagner inte in för att delta i den fullskaliga ryska invasionen av Ukraina utan kallades in först senare när invasionen inte gick enligt Rysslands plan. Prigozjin, anser många, har blivit alldeles för självsvåldig.
Он поверил, что он практически всемогущ. Он поверил, что он пользуется безграничной поддержкой Владимира Путина.
Евгений Пригожин har på senare år sett sig som närmast allsmäktig, trots sig ha Vladimir Putins fulla stöd och utgått från att han kan göra precis som han vill, säger Rajdestvenski.
В первую очередь Евгений Пригожин пользовался поддержкой не Министерства обороны, а Владимира Путина.
Och Prigozjin har fram till i juni år verkligen agerat med president Putins goda minne och uppskattats av honom. Och för försvarsministeriet har det bara varit att acceptera. Nu, säger Lera Zdestvenski, efter sommarens händelser har Vladimir Putin ändrat sig. Евгений Пригожин går det inte längre att lita på.
Поэтому да, Евгений Пригожин стал слишком самостоятелен и для Министерства обороны, и в какой-то момент для Владимира Путина.
Sen Prigozjins misslyckade upprorsförsök och Wagner-soldaternas tillbakadragande från Ukraina har det sagts att Wagner i första hand kommer att ägna sig åt Afrika och ryska intressen där. Men i själva verket, säger Lera Zdestvenski, har en annan process satts igång. Den om att få bort Wagner-soldaterna från Afrika och ersätta dem med försvarsministeriets folk.
Более того, источники рассказывают, источники близкие к группе Вагнера, к наемникам, рассказывают, что такую работу ведет ГРУ Минобороны.
Mer specifikt, säger Lera Zdestvenski, talar nu hans källor inom Wagner om att arbetet med att få bort legosoldaterna från Afrika drivs av GRU, den militära underrättelsetjänsten, under ledning av en viss Andrei Averianov, som bland annat kopplats till mordförsöket på den avhoppade ryske dubbelagenten Sergej Skripal i Storbritannien 2018. I Sankt Petersburg under det rysk-afrikanska toppmötet i slutet av juli sitter en delegation från Mali på ena sidan ett avlångt bord. En rysk delegation med Vladimir Putin i mitten sitter på den andra sidan. Rysslands president föreslår en kort presentationsrunda.
Заместитель председателя правительства Российской Федерации Эверчук Алексей.
Я Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента.
Патрушев Дмитрий, министр сельского хозяйства.
Вице-премьер-министр Алексей Эверчук. Дмитрий Песков, президентens пресс-секретарь. Дмитрий Патрушев, jordbruksminister. Och så... I änden av bordet sitter en man som saknar titel. Han säger...
Аверьянов Андрей, безопасность.
Андрей Аверьянов, säkerhet. Samme Аверьянов som enligt Ilja Rajdestvenskis källor nu utmanövrerar Wagner-soldaterna i Afrika.
Как мы теперь понимаем, это была вот такая заявка на то, что теперь страны Африки должны работать с вот этим человеком, не с Евгением Пригожиным, а вот с...
Nu i efterhand förstår vi att det där var en signal om att det fortsättningsvis är den här mannen ni i Afrika ska vända er till, inte till Евгений Пригожин.
Конечно, Владимир Путин понимал, что ну вот надо заместить Евгения Пригожина в Африке своими людьми более верными, которые не поднимут.
Владимир Путин har också insett att han måste byta ut Prigozjin i Afrika till andra mer pålitliga personer som inte kommer att genomföra ett nytt myteri. För med eller utan Evgeni Prigozjin kvarstår Rysslands intressen i Afrika. Och de legosoldater han lämnar efter sig kommer att få nya arbetsgivare. Det är Ilja Rajdestvenski övertygad om.
Поскольку это не идейные люди, поскольку это не те, кто пришел из чувства патриотизма в первую очередь.
Det här är människor som i första hand inte drivs av ideologisk övertygelse eller patriotism, utan av en vilja att tjäna pengar.
И продолжат выполнять, в общем, заниматься тем, чем они там занимались до сих пор.
De kommer fortsätta ägna sig åt samma saker som tidigare.
Грабежами, пытками, убийствами, сексуализированным насилием.
Stöld, mord, tortyr, våldtäkt. Samt att ge stöd åt lokala makthavare som av någon anledning vill ha deras stöd.
И иногда еще поддержкой местных властей, которым это по какой-то причине необходимо.
Du lyssnar på Konflikt om Rysslands framtid i Afrika efter Wagner-ledaren Prigozjins förmodade död. Vi har hört om hur Wagner anklagas för grova övergrepp i flera av länderna dit privatarmén bjudits in. Vi har hört om hur den ryska militära underrättelsetjänsten nu tros rekrytera över Wagner-soldaterna till sina egna strukturer. Med konsekvensen att de byter arbetsgivare utan att byta arbetsuppgifter. Och vi har hört om ett nytt sorts kallt krig där Ryssland flyttar fram positionerna med hjälp av spannmål och löften om ökad säkerhet. Men frågan kvarstår vad som kommer ske i de länder som vänt sig bort från Europa, USA och FN och satt sitt hopp till att Wagner ska erbjuda skydd och hjälpa svaga regeringstrupper att bekämpa terrorism. Som i Mali. Anja Salberg ringde upp en analytiker med god insyn i det.
Sa disparition ouvre une page d'incertitude dans la sur la présence sur l'avenir.
Vi går in i en osäkerhetsfas. Ingen vet vad som kommer hända nu. Det här är Seydik Abba, journalist och forskare som leder en nystartad tankesmedja om utvecklingen i Västafrika och nyligen har skrivit en bok med titeln Sahel, vårt Afghanistan? Frågetecken. Vi hörs bara några timmar efter nyheten om Yevgeni Prigozjins förmodade död i en flygolycka. Allt är osäkert, understryker han, men det finns ändå starka skäl att tro att det blir förändring. Afrika och inte minst Västafrika har i stor utsträckning varit Wagnerledarens egna personliga projekt som vilat på hans starka personliga band till många inom eliten där.
Il a tissé par la suite une proximité personnelle avec certains dirigeants, avec les élites africaines, les dirigeants, les premiers responsables sur le continent.
Inte minst i Mali, där Prigozjin tros har spelat in sin sista film.
Работаем. Температура плюс 50. Все как мы любим.
Några dagar innan flygkraschen. Vad blir konsekvenserna för militärjuntan som styr i Mali nu? Om Wagner upphör att existera som grupp eller drar sig ur landet efter att Prigozjin är borta? Frågar jag Seydik Abba.
La valeur ajoutée est très très peu importante. Et parce que Wagner c'est surtout le centre et même au centre la situation ne s'est pas améliorée.
Malis junta står inte och faller med Wagner, tror Seydik Abba. Wagner-soldaterna är så pass få i antal och har inte visat sig effektiva i kampen mot terrorismen där. Men på ett symboliskt plan skulle det vara ett hårt slag om Wagner drar sig ur. I en tid då Malis militärstyre avslutat allt militärt samarbete med väst.
Barkhane, c'est fini. Et c'est Emmanuel Macron, président de la République française et chef.
I fjol tvingades Frankrikes antiterrorstyrka Barkhane åka hem.
Une crise de confiance.
Och i somras krävde Mali att FN:s stabiliseringsmission MINUSMA skulle avslutas.
Le gouvernement du Mali demande le retrait sans délai de la MINUSMA.
Även om många frågetecken om vad som ska hända med Wagner-soldaterna i Mali hänger i luften efter Prigozjins förmodade död, så finns det samtidigt en sak som nog är rätt säker, säger Seydik Abba. Ryssland kommer göra allt för att behålla det inflytande man nu har i regionen.
Ah oui, la Russie va rester, la Russie bilatérale va rester. La Russie a besoin du Sahel, surtout dans le contexte international d'aujourd'hui, où elle compte ses alliés.
Ryssland behöver Västafrika mer än någonsin i den internationella kontext som nu råder. Putin har lovat både militär närvaro och gratis spannmål till Mali och grannländerna i den så kallade Sahelregionen. Och kanske blir konsekvensen om Wagner drar sig ur att man förstärker sitt inflytande på kontinenten än mer, säger analytikern Seydi Kaba. Om Wagners soldater, kanske med nya ledare eller uppdragsgivare, ändå blir kvar i Mali, så är hårdföra operationer att vänta, tror Seydi Kaba, och referera till en räd som Malis armé gjorde tillsammans med Wagner i mars 2022. En antiterroraktion som slutade i en massaker.
À la une ce soir, le rapport accablant des Nations Unies sur le massacre de Moura.
Soldater slog till mot byn Moura i Malis centrala delar där terrorister kopplade till den väpnade grupp i Mali som är lierad med Al-Qaida gömde sig bland civilbefolkningen.
Ce qui s'est passé au lieu de chercher à identifier qui sont les éléments terroristes et les interpeller et les juger.
Istället för att söka upp enbart personer med terrorkopplingar gav man sig på alla i byn, säger Seydi Kaba. Malis militärjunta förbjöd FN och oberoende utredare och journalister att på plats utreda närmare vad som hänt i Moura. Juntan hävdade att enbart så kallade terrorister dödades. Men snart sipprade vittnesuppgifter ut till bland annat Human Rights Watch, FN och journalister som gav en helt annan bild. Det fanns terrorister bland de som dödades, men de civila var många fler, säger ett vittne till Human Rights Watch och understryker att det var fler, citat, vita militärer än FAMA, alltså Malis militär. De vita pratade ett språk vi inte förstod. En FN-rapport som kom ut 2 månader senare pekar ut Malis armé och Wagner-soldater som ansvariga för massaken i Moura. Rapporten beskriver utomrättsliga avrättningar, våldtäkter och tortyr. Det finns starka skäl att tro att över 500 människor dödades, majoriteten civila enligt rapporten. Malis junta pressade FN att inte släppa rapporten om massaken. Att de ändå gjorde det ses som ett starkt skäl till att juntan beslutade att avsluta Minusmas mission i landet.
Quand le rapport est sorti, au regard de l'émotion qui l'a suscité, les autorités maliennes se sont fâchées, je crois, contre les Nations Unies et ont demandé le départ de la Minusma.
Seydi Kaba känner väl den så kallade Sahelregionen i Västafrika och rör sig regelbundet i Mali.
Non, ils sont inquiets. La décision du départ de la Minusma a été prise à Bamako. Ceux qui sont à Gao, ils voient l'intérêt de la Minusma.
Vanligt folk är oroliga nu. Beslutet att bryta med FN är helt och hållet juntan i huvudstadens beslut. En elit bortkopplad från fattiga människors vardag i norr, säger Seydi Kaba. När jag frågar om Malis armé tillsammans med Wagner är kapabla att garantera säkerheten och fylla tomrummet efter väst, kommer svaret snabbt.
Non, honnêtement, ma réponse est très franche. Ils ne pourront pas sécuriser le pays.
Omöjligt. Och risken för total kollaps i Mali är reell, säger Seydi Kaba.
Ah oui, c'est un risque à mon avis qu'il faut.
Väpnade terroristgrupper som rör sig över Saharas porösa landsgränser kan expandera i kaoset. Inte bara i Mali utan hela västra Afrika.
Ça va avoir un impact sur les autres pays du Sahel.
Kommer förmodligen upp en massa bilder här med mig på skjutbanan. Jag tänker mig. Där kommer de. Ska vi se om vi har någon miljöbild från själva Gao här. Flygplatsen här, det var här är faktiskt när det är från den gropen som blev efter detonationen när de körde in 500 kilo trotyl i våran kamp.
Det här är Andreas Holmgren som scrollar bland sina bilder från 7 år i Mali. Vi ses på en löparbana i Stockholm där han följer sin 17-åriga sons löpsteg från läktaren. Om några dagar är semestern slut och han ska tillbaka till jobbet i Mali på militärbasen i staden Gao, där han i 7 år arbetat med FNs säkerhetsutbildningar som all personal som ska jobba i landet måste gå igenom. Den sista svensken som är kvar i landet inom ramen för Minusma efter att det svenska militära bidraget till FN-missionen i Mali avslutades i somras. Kommer Malis armé klara säkerheten?
Nej, det kommer den absolut inte göra. Det finns inga förutsättningar för det. Det kommer ju helt enkelt bara sluta i större, som vi sa i Mora till exempel, då, att man agerar kraftfullt men kanske inte riktigt kirurgiskt. Så ja, nej, det kommer inte bli bättre för den gemene Malien, det är absolut inte. Jag känner stor oro för de mina vänner då, eller kollegor som är från Mali. Jag känner jättestor oro för dem.
Tomrummen efter västtrupperna har ju delvis fyllts av Wagner-soldater fram till nu. Fast de är mycket färre och väldigt diskreta. Andreas Holmgren tror sig själv ha sett dem.
Ja, jag har sett personal som jag vet har blivit bekräftad att det är Wagner. Det är inte då i, liksom uniformerade med balaklava och sånt där som man brukar se på bilderna. Det som jag tror personligen, och det har väl ingen, det kan jag inte konfirmera eller vidimera att det är så, men jag tror en stor del av numerären av Wagner som finns i Mali jobbar under täckmantel för gruvbolag då. De har ju ett antal gruvkoncessioner.
Nu packar Andreas Holmgren väskan för några sista få månader i Mali på militärbasen i Gao i landets oroliga nordöstra delar.
Är det liksom, har det varit förgäves?
Nej, det är ingenting är förgäves. Jag tycker bara att det är synd. Men jag förstår ju samtidigt vad som händer. Jag förstår den att då i det här fallet Ryssland har lyckats väldigt bra med den taktiken de förmodligen då satte igång för ett antal år sedan med desinformation och att arbeta sig in i de här länderna, hitta samarbetspartners.
Det låter som att på något sätt, när jag lyssnar på dig, att Ryssland har vunnit kampen om Sahel lite grann här.
Nej, de har lyckats just nu. Men det är, jag får säga, det är många perioder kvar att spela. Så att får helt enkelt se. Det kommer visa sig då hur de har tänkt att lösa den här situationen. Jag tror definitivt de har tagit sig vatten över huvudet.
Andreas Holmgren, säkerhetsutbildare på FN-styrkan Minusma i Mali. Och vi ska avsluta dagens konflikt i det senaste i raden av länderna i regionen som upplevt en statskupp. Malis grannland Niger. Ett land som under många år var en stabil och trogen allierad med Europa. I kampen mot islamistisk terrorism och i försöken att stoppa migrantrutter upp mot Medelhavet. Så varför syns nu ryska flaggor på Nigers gator? Är Niger den senaste brickan i det här nya stormaktsspelet i Afrika? Med eller utan Wagner? Konflikts Anja Salberg tar hjälp av en journalistkollega. En av få utländska journalister som är kvar i landet för att förstå mer.
C'est dès le, en gros, la matinée, il s'est rien passé le mercredi. Quoi, il s'est rien passé. Il y avait une tempête de sable dingue sur Niamey. Ah. La ville était toute noire le 26, le jour du putsch.
Ah, ok. Onsdagen, den 26 juli, var som vilken morgon som helst. Förutom att en enorm sandstorm dragit in i Nigers huvudstad Niamey.
Ouais, c'est dingue, je t'envoyais, c'est un truc de fou.
Det var galet, säger Amaury Ouchard. fransk frilansjournalist som länge jobbat i Västafrika, det senaste året i Niger.
Donc voilà, on s'est réveillé le 26 juillet, le mercredi 26 juillet comme d'habitude très tôt ici les gens se lèvent tôt.
Han minns hur han vaknade tidigt med sand som yrde utanför fönstret. Och en massa rykten som florerade i sociala medier.
Et on entend sur les WhatsApp, sur les téléphones, on voit passer une rumeur qui dirait que le président Bazoum que peut-être qu'il serait retenu dans son palais.
Om att president Mohamed Bazoum skulle hållas frihetsberövad i sitt palats.
Donc à ce moment-là, nous on prend la voiture, on se met en route pour aller au palais, on essaie de voir ce qui se passe.
Han kastar sig i bilen och åker tillsammans med en kollega till presidentpalatset för att få veta mer. Informationen de får är att det bara är presidentens vakter som krävt löneförhöjningar och att allt är normalt. Men sen... Några timmar senare, tidig eftermiddag, samlas medarbetare lojala till president Bazoum utanför palatset och begär att han friges.
Là on comprend qu'il se passe quelque chose de plus grave, qu'il se passe quelque chose de plus important.
Då förstod journalisterna på plats att det var allvar. Men medarbetarnas krav möts av skott. Vi hör Amaury Auchers egna inspelningar på plats. Skott från presidentens egna vakter. De som var satta att skydda honom. Sent samma kväll syns överste Amadou Abdrahman i tv.
Ce jour, 26 juillet 2023.
Militärerna har tagit makten. Kuppledaren heter Abdurrahman Tchiani.
Nigérien, mes chers compatriotes. Le mercredi 26 juillet 2023.
Två dagar efter kuppen förklarar han sig för folket. Statskuppen var nödvändig, säger generalen. Han anger två skäl.
À la dégradation continue de la situation sécuritaire de notre pays.
Det kraftigt försämrade säkerhetsläget i landet där politikerna inte lyckats stoppa väpnade grupper som rör sig över porösa landsgränser i Västafrika och som fått allt starkare fäste i Niger på senare tid. En grupp lierad med Al-Qaida och en som kallar sig ungefärligt översatt Islamiska staten i det vidsträckta Sahara. Och så dömde också kuppledaren Tchiani ut den ekonomiska och sociala politiken i landet. Niger, ett av de fattigaste och minst utvecklade i världen.
Les résultats ne sont pas à la hauteur des attentes des Nigériens. Non, nous ne pouvons plus continuer avec les mêmes approches jusqu'ici proposées au risque d'assister à la disparition progressive et inéluctable de notre pays.
Samtidigt vägrar president Bazoum att avgå som landets president, har han meddelat från sin husarrest där han kunnat fortsätta kommunicera med världen utanför. Amaury Auchers har följt honom sedan han blev president för 2 år sedan och också själv mött honom på pressträffar.
Oui, moi je l'ai rencontré quand il a été élu dans la campagne présidentielle en 2021. Alors moi je trouve que c'est quelqu'un de très charismatique.
En väldigt karismatisk man. Vältalig, framstår som intelligent och kompetent, säger han.
Il est convaincu qu'il est là pour le bien commun, pour le Niger et honnêtement, très personnellement, je pense qu'il ne démissionnera pas.
Personligen tror jag inte presidenten kommer att avgå. Han kommer säkerligen fortsätta vara en sten i kuppmakarnas skor. Journalisten.
Il restera toujours une sorte de caillou, c'est un diplomate qui nous dit ça, un caillou dans la chaussure là, des militaires qui ont pris le pouvoir.
En statskupp som verkar tagit de flesta diplomater och analytiker på sängen. Skälen bakom kuppen har diskuterats och dissekerats sedan dess. Men det som kuppledaren Tchiani själv anger, osäkerhet som brett ut sig, framförallt i fattiga regioner där människor redan lider av matbrist, där staten på vissa håll knappt är närvarande. Det är ett faktum och skäl till att många i Niger slutit upp bakom kuppen. Inte minst unga som utgör en majoritet av befolkningen. 70% av Nigers befolkning är under 25 år. Vi följer med Amaury Auchers till landets största universitet, Abdou Momouni. En het kväll, ett par dagar efter kuppen. Det är 35 grader i skuggan. Vi dör för vårt fosterland om så krävs, säger studentfackets generalsekreterare Bakin Bature där uppe på scen inför en stor grupp studenter som många applåderar den nya militärjuntan. Men de ställer också krav. Läget är akut och den nya juntan måste genast ta tag i alla problem som lett till att folket lider. Men också.
Le comité exécutif de l'ONU invite toutes les couches sociales, tous bords confondus, étudiants, commerçants.
Alla studenter, affärsmän, religiösa, fackliga, civilsamhället, kvinnor, unga. Alla måste vara med nu. Ingen kan föra kriget mot terrorismen i vårt ställe.
Personne ne fera la guerre contre le terrorisme au Niger à notre place. Le peuple d'abord, le peuple toujours.
Folket först. Folket för alltid. Niger först. Niger för alltid. Gud skydda vårt fosterland. Längre bort på campus beundrar studenten Dantalaka två stora bilder av afrikanska ledare.
Ici nous avons Thomas Sankara
et Kadhafi qui sont des figures emblématiques. Oui.
Thomas Sankara, tidigare president i grannlandet Burkina Faso. En politiker som ofta kallats Afrikas Che Guevara. Och Muammar Gaddafi, Libyens tidigare härskare.
C'est des leaders africains, je pense bien qui à un moment donné se sont sacrifiés pour le continent africain pour la libération en tout cas du continent.
Två ledare som offrat sig själva för den afrikanska kontinentens frigörelse, tycker Dantalaka. Han har lyckats ta sig långt i sina studier och skriver nu på sin doktorsavhandling. Men han är ofta i hemregionen Tillaberi, nära gränsen till Burkina Faso, och konstaterar att den nu störtade politiska ledningen helt hade misslyckats med sitt uppdrag.
La reproche que j'ai par rapport à la gestion du pays plus particulièrement.
Där jag kommer ifrån finns ingen stat att vända sig till om man får problem. Man står helt själv. Och när, som man säger, de väpnade banditerna, alltså terrorgrupperna allierade med Al-Qaida och IS, som general Tjani refererade till i sitt tal. När de drar in finns ingen hjälp att få. De jagade bort hela min familj, säger studenten.
De banditarmé avait l'habitude de partir chasser tous ceux qui appartient à ma famille. Même les chefs de famille qui est mon oncle. Il lui a fallu sauter par-dessus le mur pour survivre.
Familjens överhuvud, Dantalakas farbror, var nära att dödas av terrorister, berättar han.
Du coup, j'ai permis de dire que l'autorité déchue a failli à sa mission.
Samtidigt, fortsätter han, sitter politikerna i huvudstaden och skor sig själva på landets resurser. Och det är omöjligt att komma någon vart för sådana som man själv, om man inte har rätt kontakter. Militärkuppen ger honom hopp, hopp om förändring i grunden.
Par rapport au coup, nous nous sommes de ceux qui pensent que c'est la seule voie, c'est ce qui va nous amener à partir de nouveau.
Det är enda vägen för att skapa något nytt, säger han i Amaury Ouchers mikrofon. Den franske journalisten har också träffat personer som inte vågar ta ställning för eller mot kuppen. Och några som fördömer den i demokratins namn. Men de som varit mest högljudda sedan 26 juli är de som stöttar general Tjianis kupp. Det ryktas om att en del får betalt att medverka i de nästan dagliga demonstrationerna till stöd för kuppledarna. Men om det stämmer, hur mycket och av vem i så fall är svårt att verifiera. Oftast samlas folk på det stora torget Place de la Concertation vid parlamentet i Niamey, som här den 3 augusti på Nigers självständighetsdag. Över 5 000 personer har samlats för att hylla fosterlandet. Nigers nya nationalsång spelas. Den gamla begravdes alldeles nyligen, eftersom den hade skrivits av en fransk kompositör. Frankrike började kolonisera Västafrika i slutet av 1800-talet. Niger var en egen fransk koloni i 4 decennier innan självständigheten på 60-talet. Men kolonisatörerna lämnade inte helt. Frankrike har sedan dess haft starka affärsintressen i landet. Till exempel har det till majoriteten statligt ägda franska företaget Orano, tidigare Areva, utvunnit uran i Niger sedan självständigheten. Nu säger många i Niger i Amaury Ouchers mikrofon har de fått nog, som Issof Womour där på torget, när reggae-musiken tagit vid efter nationalhymnen. Vårt folk har lidit sedan självständigheten, inte gått framåt. Frankrike har fortsatt att lägga sig i. Idag har Nigers söner ställt sig upp för att kräva sina rättigheter, frihet och verklig självständighet. Vi behöver inte Frankrike. Vi vill vara fria och stolta. Ska vi ändå dö, så ska vi dö med värdighet.
Oui, alors à chaque fois, mais ça c'est commun à toutes les manifestations, à chaque fois il y a quasiment 3 idées qui ont été brandies.
På varje demonstration som hållit sen kuppen är det framförallt 3 krav som förts fram, säger journalisten Amaury Ouchers, som följt händelserna på plats.
Exactement comme au Mali, comme au Burkina Faso, il y a eu énormément de slogans contre la France.
Slagord mot Frankrike. Det finns en enorm bitterhet och frustration över de franska aktiviteterna, militär närvaro och affärsintressen i landet, konstaterar han. Sen riktas ilska också mot det västafrikanska samarbetsorganet ECOWAS, som infört sanktioner och hotar med militär intervention efter militärkuppen den 26 juli.
À chaque manifestation, à partir du moment où la CDAO a mis en place des sanctions et menace désormais d'une intervention militaire, à chaque fois, on a eu des slogans contre la CDAO. Les gens accusent la CDAO d'être inféodée à la France, d'être.
Man anklagar dem för att vara lierade med väst, som hemmafrun Aisha.
Oui, la CDAO c'est des marionnettes de Macron. Nous on n'a pas peur de ces pauvres marionnettes.
ECOWAS är Macrons marionettdockor, men vi är inte rädda för dem, säger hon. Utöver kraven på att Frankrike och ECOWAS ska lämna Niger i fred, hörs också krav på att ett annat land ska komma till undsättning.
Et enfin, troisième élément, il y a énormément d'appels à un autre partenaire à changer de partenariat et du coup beaucoup d'appels du pied à Moscou.
Rop på Moskva, Ryssland. De ryska flaggorna i Niamey blir allt fler.
Alors, comment vous appelez monsieur?
Mon nom c'est Doula, monsieur Doula.
En man som för Amaury Ouchers presenterar sig som monsieur Doula. Är en av alla dem som har en rysk flagga runt axlarna nu.
Monsieur Doula, vous avez quoi sur les épaules?
Le rouge. Drapeau rouge parce que maintenant nous on a vu que c'est les Russes qui est approché des Africains.
Qu'est-ce qu'ils vont apporter la Russie au Niger pour vous?
Vad skulle Ryssland kunna bidra med i Niger, frågar journalisten. Svaret kommer snabbt.
À la sécurité. Nous on ne veut rien avec la Russie, on veut seulement sécurité.
Säkerhet, det är det enda vi behöver hjälp med. Slå mot terroristerna, en gång för alla. Och Saleh Amadou, också han insvept i en flagga, refererar till utvecklingen i grannländerna Mali och Burkina Faso. Det sägs ju att den ryska legoarmén Wagner är där, säger han. Vi här i Niger har ju förlitat oss på fransmännen i kampen mot terrorismen, men deras insats är knappast tillfredsställande. Så finns en möjlighet till en annan partner. Ja, då, säger Saleh Amadou, borde vi ta chansen och alliera oss med dem.
Si, il y a une possibilité d'avoir une sécurité garantie. Nous, ça va nous arranger, on va s'allier avec d'autres personnes.
Dagens konflikt är slut. I nästa veckas avsnitt ska vi göra en tidsresa. Över 10 år tillbaka i tiden då Ryssland sköd av protester och hoppet levde om en mer demokratisk utveckling. Johanna Melén söker upp människor som hon träffade i demonstrationstågen då, långt innan Ukraina-kriget och dagens häxjakt på regimmotståndare. Människor som nu sitter i exil eller i fängelse. För att fråga, återstår det nu bara en revolution? Reportrar i dagens program var Ulrika Bergqvist, Johanna Melén, Amory Ocher och Anja Salberg, som också var producent. Tekniker var Brady Jovier och Matilda Eriksson. Och jag heter Lotten Collin.